Välkomna till podden Life of SVK. Och idag har jag en gäst i studion som har varit här en gång förut. Och det är Elisabeth Ivars.
Hej.
Hej. Du, kan inte du berätta lite om ditt förra besök här?
Jo, det var, jag tror att det är ungefär 2,5 år sedan när vi var med. Och då var det jag och min vän Marie. Vi hade då precis startat vår podd Dödsviktigt. Och den hade vi startat på grund av att Maria hade fått sin dödsdom, som vi kallar det. Hon hade fått obotlig cancer och kände att hon ville helt enkelt få svar på frågor gällande döden. Mm. Och just den stigmatisering som gäller, eller är, runt döden överlag. Så alla dessa frågor gjorde att hon ville starta en podd för att folk överlag skulle lära sig mera, men även för hennes egen skull. Mm.
Och hur länge körde ni den podden?
Vi spelade in, jag tror det blev 14 avsnitt. Mm. Och Marie dog i april i år. Så nu finns hennes minne kvar och det vårdar vi genom, ja, framförallt genom vi vänner, och men även de som har lyssnat på podden. Det är många som hört av sig och har blivit hjälpta av dem, berättat i kanske sin egen situation eller bara att få höra om hennes livsresa.
Ja, för jag har lyssnat på podden och sen beskedet kom. Jag vet inte, jag tog väldigt, väldigt, jag blev extremt ledsen. Jag vet inte vad det berörde mig. Vi var inte jättenära.
Nej.
Så, men att få haka på under hela den här perioden, det var hjärtskärande, måste jag säga. Vi ska inte hänga kvar vid det, men det är lite det som är bakgrunden till det vi ska prata om idag. Vad är det vi ska diskutera idag?
Ja, vi ska prata om sorg. Vi tänkte, vi har så lätta ämnen, du.
Ja,
jag kände det, det är så dubbelt. För att samtidigt när jag tänker på att prata med dig, då tänker jag på liksom, fan roligt.
Ja, men, vi brukar härja på när vi pratar.
Ja, men precis. Men man kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
Ja.
Men det är sorg utifrån att vi gjorde ett besök på Svenska institutet för sorgbearbetning i Stockholm.
Mm.
För att spela in ett poddavsnitt med Anders Magnusson, som är grundare av det institutet. Och när jag var där så kände jag att ja, men det här är en utbildning som alla borde gå. För det handlar om hur man bearbetar och bemöter sorg.
Mm. Om jag pausar dig där. När vi pratar sorg så känns det ju det naturliga när någon person dör. Men jag förstår att sorg är betydligt mer än så. Kan inte du bryta ner vad är sorg och hur definierar vi sorg?
Ja, för det första, man säger att sorg, det är ju den, ja, men den naturliga reaktionen efter en förlust eller att det blir en förändring i ett livsmönster.
Mm.
Och en förlust behöver ju inte enbart innebära att någon har dött, utan alla typer av förluster, som om vi säger vid en skilsmässa eller att man är ett missfall eller att man har blivit av med ett jobb. Alltså sorg kan vara i olika skeden i livet också, kan ju komma från så mycket olika saker.
Mm.
Och all sorg är ju individuell. Den sorgen som du känner över att ett husdjur dör kanske är betydligt större än någon annan som förlorar ett husdjur.
Ja.
Så sorg är ju dels individuellt, men sen finns det ju mycket som är gemensamt. Och den största gemensamma faktorn, det är väl att det är väldigt få som vet dels hur man själv ska bearbeta det, eller hur man ska bemöta det. För där tror jag att många känner igen sig i den här, att man inte vet hur man ska höra av sig. Vad ska man säga? Ska man ringa? Ska man överhuvudtaget höra av sig? Vi var ju inte så nära, men jag kanske stör.
Mm. Det är inte helt lätt. Det är ett litet minfält, kan jag tänka mig, eftersom vi alla är individer och alla reagerar olika. Men finns det något generellt sätt, liksom, sätt att se på det? För du är ju, vi ska nämna det, under den här perioden så utbildar ju du dig till
sorgbearbetningsterapeut, kallar man det.
Sorgbearbetningsterapeut. Det är första gången idag som jag hör ordet. och hur kom det sig att
Ja, men det var just när vi var där och spelade in podden. Och, som jag kände att, men fasen det här. Dels så kan man gå där och så kan man gå en kurs för att lära sig att hantera sorg själv. Om man har drabbats av en förlust och så känner man att den är obearbetad. Hur ska jag jobba med mig själv? Sen kan man även gå en längre utbildning för att då vägleda andra. Okay. Antingen genom samtal en och en eller genom liksom, en grupp som man har, sorgbearbetningsgrupp. Mm. Så då så gick jag den för, ja men det är nog 1,5 år sedan nu. Så är det. Ja, det är mycket information nu.
Ja, jag vet. Det snurrar i huvudet. Men jag hänger fortfarande kvar. Som du som utbildad sorgbearbetningsterapeut, tar man kontakt? Du jobbar inte aktivt med det, eller? Jo. Du gör det?
Ja.
Fan, du har så många, du har så mycket projekt.
Vänta. Vem var det som sa det där?
Kasta inte sten i glaset. Nej, men jaha, för du är ju PT till vardags.
Ja.
Och det är huvudsysslan.
Och på helgerna kör jag sorgbearbetning. Nej, men så här är det. Jag använder ju mina kunskaper i sorgbearbetning i mina samtal. För att jag är personlig tränare.
Mm.
Ja, jag utbildar personliga tränare. Jag är,
gör du det också?
Ja, ytterligare ett poddavsnitt.
Wow.
Ja. Sen så är jag samtalscoach också.
Mm.
Vilket har inneburit att för något år sedan så började jag ha samtal med men framförallt klienter. För egentligen, du som tränar en del, vet ju att om träningen blir av eller inte handlar ju inte om liksom, om man vet att man ska göra biceps curl, utan det handlar om vad som händer i huvudet.
Mm.
Det handlar om att du måste ha den rätta mentala inställningen som vi pratade om igår på gymmet.
Ja.
Så därför så är det ju det att ska en person lyckas med träningen eller nå sina mål så behöver man ju oftast jobba med det mentala också. Inte alla, men ganska många. Så då blev det att jag fick frågan om, men kan inte vi ha ett samtal? Liksom, när det hade gått 42 minuter av träningspasset och vi bara hade pratat. Liksom, så då insåg vi. Så då gick en sån utbildning. Och sen så blev det då sorgbearbetningsutbildningen. Och jag har inga grupper än. Jag har inte tagit med an det. Tid också. Men jag har samtal med sorgbearbetningssamtal. Det har jag. Ja. Mm.
Och vad är det vanligaste? Nu får du inte prata om klienter. Det ska vi understryka att du inte gör. Men generellt sett. Vad är den här typiska klienten som kommer och vill ha hjälp med någon sorts sorg? Hur börjar man nysta i det?
Ja, alltså ofta så är det ju att om vi tänker på samhället, alltså så som det ser ut idag, så är vi ju väldigt duktiga på att skaffa oss saker, men som partner och barn och hus och jobb. Mm. Men vi är inte så bra att hantera om vi blir av med det.
Nej, det är
sant. Och då, om det kommer någon till mig då som kanske är min klient och sen så börjar man prata om någonting och det dyker upp kring att ja men det var ju sen pappa dog exempelvis, ja men jag har fortfarande jobbit med det här. Och då finns det ju liksom den här sorgbearbetningsmetoden, då följer man liksom en viss gång i det hur man jobbar med det. Så ofta är det ju människor som har förlorat en närstående eller någon som har en väldigt trasslig relation med en förälder exempelvis. För det är också en form av en förlust.
Ja.
För när det är, om man säger, obearbetad sorg, då är det ju ofta att man inte har fått uttrycka någonting. Alltså att det är saker man inte har uttryckt av känslomässig natur. Så att man kanske inte har fått, man kanske inte har fått be om förlåtelse eller man kanske inte har fått gå igenom det där. Och men om vi säger att du har en jobbig relation med din pappa där ni bråkade väldigt mycket och så skulle han dö plötsligt. Då finns det antagligen ganska mycket saker som du önskar hade blivit annorlunda som ligger och skaver.
100%.
Ja, och då kan man ju inte, man kan ju inte ta det med personen eftersom den är död. Men man kan göra det näst bästa och det är då att gå igenom det här, att göra liksom man gör ett förlustdiagram och man går igenom relationen med den personen och sen så får man då säga det högt till någon annan då som blir terapeuten och sen så handlar det ganska mycket om förlåtelse. Och det är ju ganska så, det här med att förlåta är ju ganska starkt och kontroversiellt och många tycker att man ska förlåta någon som har gjort mig illa. För att det kan ju ta emot för många. Men förlåtelse i det här fallet handlar ju om, det handlar inte om att du ska tycka att det är okej det den personen har gjort, eller du behöver inte vilja träffa den, men det handlar ju om att om du förlåter för att själv känna frihet, för du mår ju inte bra av att gå och bära på den här ilskan.
Nej.
Det skapar ju bara massa trubbel hos dig. Mm. Så om man kan förlåta ur den aspekten och sen då, ja men liksom en fullbordan, att man kan släppa taget om det och gå vidare utan att det ligger och skaver. Sen finns ju sorgen kvar, men kanske inte på det här sättet. För det är ju någonting som också är viktigt att prata om. Vad händer om man inte bearbetar sin sorg?
Mm. Min kära far till exempel.
Ja, du känner igen något där.
Ja, ja. Farsgubben, och när de började nysta i det. Han har varit här och pratat om det i podden, det är därför jag tar upp det. Han gick ju tvär in i väggen. Och liksom, det var mycket som satt i. Det landade ju till slut att de satt och pratade mest om hans relation med sin pappa.
Mm.
Och liksom kom överens om att han hade ett extremt bekräftelsebehov. Och fick alltså bekräftelsen från farfar.
Mm.
Och sen så helt plötsligt så fanns inte han där att bekräfta. Vad hände med då med farsans... Liksom, han hade fortfarande kvar samma behov att bli bekräftad. Mm. Men den enda som lyckades bekräfta honom var farfar. Då.
Mm.
Och det var mycket... när han kom fram till att det var fallet, så då släppte det. Liksom. Mm. Nu är han ju tillbaka på banan.
Ja, för att om vi är en person som... ja, men om vi tar ett exempel med, vi kan ta en fiktiv person som heter Linus.
Ja, vi tar han.
Ja, vi tar han.
Jobbig jävlar.
Ja, så jag tror att han är rakad och så här, ganska mycket projekt igång. Ja, och så, ja, händer mycket.
Mm. Vi tar han.
Mm. Om han då, när vi säger att han skulle förlora en förälder, säger vi.
Ja.
Och i det här så känner han att han är jätteledsen, men alla känner honom som extremt utåt, glad, spontan. Hans vänner vet inte riktigt hur de ska möta honom. För att vad fan, men jag vet inte vad jag ska säga och tänk om jag stör och det blir fel allting. Så de liksom gör inte riktigt någonting. Där sitter Linus själv och känner att det finns massa känslor, massa saker. Vet inte hur han ska bearbeta det. Vem ska han prata med? Ska han prata? Och då finns det de här myterna kring sorg. Det här, ja men sysselsätt dig. Nej, men vad är ju Linus då? Han jobbar. Han jobbar jättebra. Han jobbar hur mycket som helst. Sen kanske det är så också att det kan vara lätt att ta till någonting, man kallar det coping-strategier, vilket är då tillfälliga lättnader som alkohol, droger, sex, shopping, alltså missbruk överlag, eller att man jobbar mycket, eller att man liksom ser till att inte vara närvarande. Men det där ligger ju kvar. Den här sorgen, den försvinner ju inte. Och hur känner du om du exempelvis någon gång då, så Linus hör av sig till en kompis och så vet inte kompisen hur han ska bemöta det, för vi har inte lärt oss det liksom. Som bara säger, bara, men vad fan, det där går över. Det bara liksom, försök att, tiden läker alla sår.
Ja.
Nej, alltså tiden läker inte sår, det är vad du gör med tiden där. Mm. Så det är väldigt lätt att hamna i negativa spiraler, negativa mönster, för att du inte tar hand om det som skaver.
Men vi säger att jag då har någon bekant, säger vi, också en fiktiv person. Hur märks det av att den här personen går och bär på en sorg? Alltså det är väldigt svårt för mig som, om det inte är uppenbart att jag vet att någons, alltså, finns det något sätt eller något visst beteende som man kan liksom vara uppmärksam på? Som är, ja, i och för sig, nu sa du ju själv, de här jobba för mycket, dricka liksom. Eller är det liksom ett oansvarigt beteende i stort liksom? Eller,
alltså, är man, ja, jag förstår. Ja, men jag förstår, tror jag, även om du är flummig. Alltså, överlag så sorg är ju individuell. Alla, det uttrycks på olika sätt. Men det kan ju vara så att man blir liksom känslomässigt bedövad. Man kanske blir väldigt avstängd. Man kan bli, som du säger, alla de här sakerna. Man börjar ha ett oaktsamt förhållande till alkohol. Man kanske är ute mycket mer eller man jobbar extremt mycket. Så det finns ju, eller aggressivitet. Att det, för det som händer när man lägger locket på, det är ju som en tryckkokare. Det blir det, du lägger locket på, det funkar ett tag. Men sen kommer det då såna orimliga utbrott för små saker. Varför i helvete du kunna köra så där? Så. Oj. Ja.
Har du mikrofon i min bil eller?
Vad är din sorg
liksom? Ja, exakt. Nu måste jag fan fundera. Mm. Ja.
Nej, men alltså, och det är ju ofta det liksom, när man märker att en person då kanske, man bara, men vänta, det där var ju inte liksom utifrån vad som hände, så borde du inte bli så där arg. Så att det kan ju vara en sån grej, att man märker att det är nära till irritation. Och det jag tycker, jag förstår din fråga, men egentligen om man misstänker det.
Mm.
Fråga. Ja, precis. Så för där är ju liksom den här stigmatiseringen kring att ha sorg, som att det är något skamligt. Mm. Liksom, gråt inte. Jag såg på en det var någon så här dokusåpa, nej det var en reality-serie kanske. Ja. När är jag född?
Nej, jag vet inte. Så, 40, 50-tal
43, liksom. Vill jag tillbaka Elisabeth. Ja, lite så. Nej, men det var nog, de höll på att dejta, de satt i något hus, så det var liksom vuxna män som satt och pratade i alla fall. Och då så, ja men det var en som bara, fan, börjar nästan tjura där, sitter de och dricker alkohol. Han bara, vad fan, det var ju länge sedan ni skilde, fan, ta en till bira. Och där så gläntar ju han på den här dörren till att prata om någonting som var en sorg. Men den stängde så jävligt fort av att den andra bara, fan, glöm det där. Och jag tror inte att den andra gjorde det av, liksom, för att vara elak, utan snarare för att
beröringsskräck.
Ja, det blir så jobbigt. Hur ska jag bemöta det här? Då är det bättre att bara gå vidare nu. Fan, jag får hitta någon ny. Det har ju gått så där länge. Ja, men det spelar ingen roll. Du kan sörja någon lika mycket fast det har gått 50 år. Den är ju inte mindre borta. Det är ju bara det att det kanske har hänt mera saker i ditt liv runt om. Andra glädjesaker som gör att det inte är lika påtagligt.
Mm. Vänta, den där. Nu fick jag en annan fråga. Nu förlänger vi lite. Ett sånt beteende som det är så här, men gå vidare. Och det så här. En del har ju verkligen det naturligt. De bara är så. De kan inte med det här med känslor och det. Och min fråga till dig är nu, tror du att det är arv eller miljö som har styrt det? Kan du ha en sån personlighet så att du liksom är lite oförmögen att ha den empatiska nivån? Eller har du blivit lärd det?
Jag tror att det är en kombination som det allra mesta av arv och miljö. Men absolut är vi ju olika, har vi olika förmåga till empati. För det kan man ju se, menar, det finns ju människor som har till och med empatiska störningar som inte har den förmågan. Och då är det ju väldigt svårt. Men om vi säger om vi tar bort de som har liksom någon form av störning i det området, så är det klart att det är olika. Man har olika mycket. Men jag tror det allra mesta är miljö. Hur vi är uppfostrade att göra, vara, tänka. Att liksom, man ska inte hålla på och tjafsa med sådär geggar. Vi håller på att prata om det. Jag vill inte älta det där. Ja, men det är inte bra att älta. Men det är en annan sak att prata konstruktivt. Och det är just det här att man behöver få ett avslut. Om vi tar som ett exempel. Om du pratar i telefon med en polare. Och så jag har inte pratat länge med den. Och så snackar ni lite grann. Och sen så bryts det. Antagligen så kommer du försöka ringa upp och bara, jag skulle bara säga hej då. Och då är det liksom, ja men då har ni fått ett closure. Precis. Men om vi säger att du ringer inte upp utan bara, fan jag orkar inte ta det sen. Och så får du reda på att den personen har dött. Då blir det lite så här, ja men helvete, jag ringde inte upp. Eller att den personen försöker nå dig, men jag orkar inte svara nu. Och där är det där med att få ett avslut. Att liksom få det här att avsluta det, och då kan man ju komma till, ja men hur ska man undvika, man kan ju inte undvika och bör inte undvika sorg, men däremot att kommunicera. Om man har, vi är ju alla medvetna om att vi föds och vi dör. Det är de två saker vi vet, sen vad vi gör däremellan som vi liksom spelar hockey med. Men om du då vet att du har en mormor eller morfar som är gammal, se till att åka till dem och berätta att du älskar dem. Eller be om ursäkt för att du när du var 14 år körde in med mopeden i garaget, om det nu tycker att det är jobbigt. Jag vet inte varför det blir sån här liknelse. Nej, men för att undvika att ha det där liggande. Så man säger ju också, i och med att jag också utbildar mig steg 1 dödsstola.
Alltså, nu får du ge dig. Nu sitter du bara och bräker ur en massa titlar.
Jag får hitta på.
Du är, så här, du är som alltså Göteborgs mytoman. Jag äger komvikor, någon skitgrej på nätet.
Jag har sagt att jag är astronaut. Men vänta, också.
Det där var dödsdola.
Ja. Du frågar om vi ska gå in på det. Men jag kan bara ta det lite snabbt.
Ja.
Dödsdola var ju faktiskt nyord det här året. Mm. Ett nyord. Det är alltså en dola är ju någon som vårdar, tar hand om. Och dolor finns ju liksom födslodolor när man hjälper till vid födseln. Ja. En dödsdola är ju då en person som finns med i livets slutskede istället. Så man kan jämföra lite med privat palliativ vård. Mm. För om vi tänker att det är ungefär 20% av de som dör ensamma. Och då kan man alltså anlita en dödsdola som finns med, beroende på hur mycket. Om man vet, om man har fått då reda på att man inte så lång tid kvar, då kan man anlita en dödsdola som på olika sätt finns med. Om det innebär då att man kanske pratar, har samtal om existentiella frågor, man kanske får hjälp med att gå ut med hunden, förbereda begravning, vad den är. Och det ersätter ju inte vården, men man kan säga att det tar vid där vården inte riktigt har tid eller möjlighet.
Ja, ja.
Och det, jag menar, jag tycker alla borde ha rätt till det.
Jag tänkte säga det, att det är lite sjukt att vi är ett så pass rikt land och att vi inte har det här. Eller att vi inte har en sån struktur så att familjer är byggda på det sättet. Så att vi har våra äldre hemma och tar hand om dem.
Och nu när det ser ut som det gör så då gick jag den första kursen i Sverige som arrangerades. För där var det är en kvinna som heter Jenny Ann Gunnarsson som vi också hade med i podden. Och hon var Sveriges första dödsdola.
Mm.
Och då så kände jag att nej, men det här, du märker ett mönster här.
Ja.
Undrar hur det blev om vi hade haft en podd om något annat.
Ja, exakt. Det var racing för det.
Precis. Ja, möjligheten finns. Men så det gick jag steget, och det är flera steg. Så att jag är inte licensierad och färdig. Men jag kände att jag ville gå den för att, dels för min situation med Marie.
Mm.
Men även för att själv liksom, men, lära mig mera och bra egen kunskap. Då. Så då kan jag gå vidare och bli då certifierad om jag vill.
Mm.
Men nu måste jag hoppa tillbaka. För vi pratade om vart var vi gällande. Det var sorg och det var...
Ja,
hoppade
precis.
Hoppade jag över till dödsstola med döden.
Ja, vi pratade om...
Ja, men det här med att fullborda, om man har en släkting som är gammal, det var där vi var, att man kan få, att man försöker att, när det kommer till dödsångest, man pratar om det, en av orsakerna till att man har dödsångest, det är ju ofta att man inte har, att man har saker som man inte har fått uträttat, att man inte har fått exempelvis kunnat enas med kanske ett barn eller med ett barnbarn eller med någonting. Så att mycket ligger ju det här oförlösta, att saker behöver fullbordas, man behöver göra klart saker. De som är lugna inför döden, då känner ju de ofta att nej, men jag har ingen jag behöver säga förlåt till, jag har ingen som jag känner att jag har berättat för dem jag älskar dem. Så att mycket handlar ju om det här med att kunna göra ett avslut och gå vidare.
Mm.
Och då är det ju när det kommer då till gamla människor, då kan man ju göra det liksom, och verkligen vara närvarande och finnas.
Preventivt, ja precis.
Precis, så. Det är mycket, jag ser hur det snurrar.
Ja, exakt, jag har tusentals frågor. Men vi kan ta döden i stort. Döden känns ju fortfarande som någonting som inte är liksom allmänt accepterat att prata om. Det är väldigt skrämmande.
Mm.
Jag har väl varit lite där själv också, att det är ju det värsta som kan hända.
Mm.
Men å andra sidan så är det ju det mest naturliga. Det är det enda vi vet och kan vara säkra på att den dagen kommer.
Mm.
Vad skulle du säga, håller du med om min beskrivning av döden, och vad kan vi göra åt det för att få det mindre spänning kring ordet, som man säger.
Jag tror ju på att bli vän med döden.
Okej.
För att om du accepterar och inser att det är så tror jag också att du värdesätter ditt liv mycket mer. Jag tror att det var, nu kommer inte jag riktigt ihåg, men jag vet att det är de som har, ska inte säga säkert, men i vilket fall. Som en känd sångare som dog i cancer för ett tag sedan, som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på just nu. Han säger det att du behöver liksom vara medveten om att allt har ett slut för att du ska uppskatta det. Jag tänkte om du har en jättegod kopp kaffe framför dig.
Mm.
Det som är det fantastiska, det är ju att du vet någonstans att den kommer ta slut, för då njuter du.
Mm.
Tänk om den där kaffekoppen skulle finnas, det tog aldrig slut. Det skulle inte vara så jävla härligt.
Nej.
Nej. Eller en fotbollsfinal. Du bara visste att de ska bara fortsätta och fortsätta den där förlängningen. Det ska inte vara så skitkul heller. Så, att, så liksom just det här att ja, men medvetenheten kring att man vet att det här är ett slut. Då är man där. Då är man närvarande och vet att det här har ett slut. Då värdesätter man livet. Och att då våga prata om döden. Våga benämna det för vad det är. Våga liksom både med närstående och överlag prata om det. Prata om hur man vill ha det när man dör. Och att det inte blir någonting som skjutsas undan. För vad är det som är skrämmande? Jo, det är ju det som vi inte vet någonting om ofta. Så, att, så jag tror ju överlag, innan vi började här nu så sa du att du sa att Maria gått bort eller somnat in. Och då sa att jag vill att det ska benämnas som dött. Just att man dog, och det heter ju dödsdola också, just för att om man då tänker med barn, ja. Jag drog den parallellen att
jag blev uppläxad.
Ja, det blev faktiskt jag. Det blev du.
Och jag blev väldigt tagen.
Ja, du fick en Red Bull i huvudet.
Ja.
Nej, men om man säger somnat in, om man då säger att den här personen har somnat in, och sen så ska barnet lägga sig och somna, eller du säger att du ska lägga dig och sova, eller gått bort, ja men han har gått bort, jag ska bara gå bort ett tag. Så det är jätteviktigt att benämna saker för de här från början. Och det är här, det är vi så i, vi säger norra Europa eller överlag i Sverige kan vi säga då, jättedåliga på att prata om döden. Vi är jättedåliga på att finnas i många andra länder. Där sluter ju en hel by upp. De förstår inte varför man behöver ha någon som, det finns ju randiga huset som är alltså för hjälp för barn som har, liksom är i sorg eller som har förlorat en förälder. Men varför ska det finnas? Det är liksom hela byn är ju där och hjälper till.
Mm.
Så det är ju lite typiskt västerländskt det här med att vi inte pratar om döden, och överlag att vi är väldigt dåliga på att prata om känslor. Och där kan jag väl generalisera lite och säga att jag tror att män överlag är ännu sämre, och att mycket liksom att de mjuka värdena ibland kan vara svåra att ta till sig. Och hur gör du om du känner dig ledsen? Känner du att du har många polare? Hör du av dig? Du kanske har det. Jag vet inte, hör du det?
Ja, men jag är ganska öppen.
Mm.
Jag pratar ganska vitt och brett. Så. Och jag vet ungefär vart jag ska skicka, vilken typ av... Har jag problem med det eller problem med det, då har jag olika personer som jag ventilerar med. Och det, har man inte det så blir det extremt jobbigt.
Mm.
För då går du bär på skiten. Då har du tryckkokaren.
Exakt.
Så att jag har alltid varit ganska bra på det. Familjemässigt så har vi alltid haft en väldigt öppen dialog också. Så jag är enormt tacksam för att vi har pratat om allt.
Mm.
Och ingenting är liksom tabubelagt. Liksom.
Nej, men i många fall så är det ju där liksom att man... Det här, gråt inte. Men sluta fjanta dig. Eller liksom upp och stå. Eller bara liksom, ja, men kom igen, du kan skaffa en ny, eller om en hund dör, men vi köper en ny. Alltså att man ska ersätta förlusten med någonting annat. Men det tar ju inte bort sorgen efter det andra. Och bearbetar man inte den, om man gör en bearbetning då, alltså antingen genom att man har en bra relation och man gör avslut, eller gör en sorgbearbetning. För man behöver inte göra den professionellt. Det är inte det att alla ska söka sorgbearbetningsterapeuter. Utan det handlar om det är att jag tycker att var och en ska vara medvetna om hur man kan jobba i sin vardag. Att man avslutar, alltså att man gör avslut med saker. Att man, om en person har dött, att man pratar om den. Man får ventilera, man får, om man inte har möjlighet att göra det innan, prata med någon annan som känner den. Skratta, gråt, var arg. Gör det här för att liksom få closure, för att kunna gå vidare. Lägg inte bara locket på.
Nej. Skulle du säga att det är typiskt manligt och kvinnligt? Och även där, arv eller miljö?
Ja, där tror jag att det är miljö. Jag tror ju på det stora hela att det är väldigt, om vi pratar alltså skillnader män och kvinnor, så tror jag att män, nu vet inte jag, jag hoppas och tror att det är en förändring i samhället. Det ser i alla fall ut så, som att liksom vi har börjat inse att det faktiskt inte är så jättestora skillnader när det kommer till de här sakerna. Nej. Sen tyckte jag att män och kvinnor har många olika skillnader. Oh, jag är så jävla raketforskad.
Politiskt.
Det är
politiskt korrekt.
Ja. Men där tror jag väldigt mycket miljömässigt att män är uppfostrade mer att man ska, de här så här, typiska manliga värdena, att man är stark och att man inte gråter, och så här, pojkar gråter inte och så där. Och vad skapar det? Ja, men det skapar ju tryckkokaren, det skapar att man stänger in saker, och att det blir då liksom en sån miljö överlag som skapar då, för om man tittar på statistik över psykisk ohälsa, 70% av de som begår självmord är män. Det är den vanligaste dödsorsaken hos unga män.
Ja, och det där är ju ett problem. Kan man väl minst sagt säga.
Ja.
Men för, ja, jag tycker fortfarande att det är sjukt svårt. Men du sa att, hade du sett någon forskning på förskolor?
Ja, det var...
Lite vi pratade innan.
Ja, men precis. Vi var... Nu vet inte jag hur ny den är. Det var när jag läste till lärare.
Ja. Nej. Är du
utbildad
lärare?
Är
du färdig utbildad?
Nej, jag har 2 terminer kvar.
Ja.
Det känns bra.
Ja, det kändes väldigt bra. Annars var jag tvungen att utbilda mig till något nytt.
Ja.
Livet är en tävling.
Kan avsluta det med en så här. Nej, men då hade de gjort forskning på och sett hur det såg ut på förskolor. När flickor kom till förskolepedagogerna och grät.
Ja.
Att de, så här, då var det så här, hur känns det? Och vill du vara med oss här i köket en stund? För då var de här förskolepedagogerna i köket. Medan när det kom pojkar så var det så här, upp och stå, res dig upp, ut och lek igen. Var stark, alltså att det skilde sig i hur man bemötte. Mm. Och nu är jag här några år sedan, eftersom att jag är 103 år, så var det några år sedan jag utbildade mig. Så, men, och jag hoppas att det ändras, för det är ju mycket med genuspedagogik som har ändrats. Men då var det i alla fall så, och det tar ju tid att ändra såna saker tyvärr.
Mm.
Men det kräver ju att någon gör det.
Men alltså, jag tycker ju ändå liksom, fan, jag tycker det här är så svårt. Vi är ju olika i grund och botten, som du säger, män och kvinnor. Det kan vi ju inte liksom... så är det ju. Det är fakta. Om inte annat fysiskt. Men ja. Frågan är då, beteendemässigt, om man tittar historiskt, så har ju det varit liksom... Det här män, det starka, det ska stå för tryggheten. Liksom.
Ut och jaga, ja, men, skydda familjen.
Ja, exakt. Jag är jättekluven om det behövs mer mjuka värden eller om vi ska låta män vara män. Är du med vad jag menar? Och det här är kontroversiellt, har blivit av någon jävla anledning. För det här är inget konstighet, det är sånt här att alla borde gå och tänka på ibland, tycker jag. Men jag har pratat om det här lite innan och folk har blivit jätteupprörda. Men att behandla, vi måste inse att vi är ett gäng individer. Att behandla alla lika som chef, då är du den sämsta chefen någonsin. För du har ett gäng individualister och alla fungerar olika. Du har vissa som vill ha tydliga regler med liksom, det här ska du göra inom den här tiden, bla bla bla. Och sen nästa person kanske vill ha mer fritt. Det här ska göras under dagen. Lös det. Och de trivs i det. På samma sätt så tror jag att en del unga pojkar måste få vara män, att det ska vara liksom inte dribblas så mycket med, utan det är liksom raka puckar, man måste läsa av det. Men sen har du ju även män som har mjukare värden. Nu låter det ju Linus 85 år gammal, men ni fattar vad jag menar. Och jag tror att de som blir extremt missförstådda, som liksom uppfostras kanske hårdare än vad personen är, då blir det galen panna. Och samma sak åt andra hållet, så tror jag att det blir galen panna. Så jag tror ju att man, istället för att börja säga så här, ja, men det är manligt och kvinnligt, om vi bara lägger en grå filt över allting och sen börjar vi se individerna. Vad har den här individen för personlighet? Vad har den för
styrkor,
svaghet? Exakt. Och det tycker jag att det borde börja pratas mer om det än liksom kön och beteendet mellan manligt och kvinnligt. Men jag håller ju med om exakt som du säger. Jag tror att exakt det är så det sker på förskolorna. Mm. Att det är, liksom.
Och jag håller med dig i det faktum att jag anser att personer ska bemötas utifrån liksom, individ, inte utifrån kön.
Ja.
Det jag ser har varit och är problemet är att strukturer i samhället har varit så att det har fostrats väldigt mycket liksom, men typiskt manliga yrken där det har varit hårdare jargong och man ska bete sig på ett visst sätt och man har inte haft någon möjlighet till support eller stöd om det har hänt något jobbigt eller att det förväntas på ett visst sätt.
Ja.
Så jag tror ju hoppas på att man tar bort liksom behandling utifrån liksom kön och istället individ.
Mm.
Sen får man ju se det som att ja, det finns alltid så i gruppen män och i gruppen kvinnor så finns det de som är mer kvinnliga bland männen och manliga bland kvinnorna om man nu sätter olika på det.
Mm.
Men om man tar dem som grupper så klart att det finns skillnader. Men det är ju inte där vi ska lägga krutet, tycker inte jag. Utan Nej. Jag tycker det är på, som sagt, individnivå. Men det är varför det tas upp, det är för att det blir ju ett problem om samhället liksom har, om man säger samhället då, eller liksom miljön har fostrat individer som går och bär på saker och lägger locket på för att om man har försökt att prata som en mött som skärp dig, du kan ju inte hålla på och tjura över den där tjejen så länge, eller fan, det var en jävla hund som dog, köper ny. Alltså, ja. Jag tror att det låter mera så bland grabbarna har gjort, åtminstone när jag växte upp.
Absolut.
Än bland tjejerna, att tjejerna var närmare till en kram, det var närmare till ett liksom, jaha, är du ledsen, en förståelse. Och det skapar ju problemen då med psykisk ohälsa som är idag till viss del. Så därav, sen att jag önskar att det blir liksom framöver att vi inte ska behöva ha den här diskussionen.
Nej, exakt.
Men det är ju en annan grej. Men däremot så, någonting som jag tycker att vi i varje fall ska prata om, det är hur kan man tänka om vi säger att nu tar vi en annan fiktiv person.
Ja, nu tar vi,
en annan. Mm, okej. Okay. Vi tar Sara. Tar vi.
Sara.
Mm, yeah. Sara tar vi. Om Saras mamma har dött. Och hur kan man tänka som vän? Hur liksom kan man bemöta en person i sorg? För det är ju inte lätt att veta. För som du säger, det är lätt ett minfält. Man tänker om jag säger så här kanske det blir fel. Eller om jag gör så där blir det fel. Men ett sms stör aldrig.
Nej.
Det är aldrig så att någon som är i en sorg. För många är liksom rädda för att väcka den björn som sover. Jag lovar, den personen är i sin sorg. Så att det är inte så att den liksom plötsligt har glömt bort det en vecka efter. Och att visa att man bryr sig. Och då kanske bara skriva att jag finns här för dig på det sättet som du vill. Hör gärna av dig om du vill prata. Eller bara visa att man finns där. Bara säg det. Eller testa att ringa. Någonstans bara visa att du bryr dig.
Mm. Det är otroligt viktigt. Jag hade ju hade en nära vän som förlorade ett barn. Mm. Och det var samma där. Det liksom, vad ska man säga? Jag förstår hur du känner, för det har jag inte en jävla aning om.
Och där kan jag bara lägga in att säga att jag vet precis hur det är. Det är inte vad en person i sorg behöver höra, för det vet man inte. Man har inte en förbannad aning, för att precis samma skeende kan kännas olika.
Mm.
Och i det här fallet så hade du inte heller en aning.
Nej. Och det är så här, och jag sa ju det, jag var väldigt öppen och sa att berätta för mig hur du vill ha mig.
Mm.
Alltså, för jag finns här. Och jag tycker att det är skitsvårt. Och bara det att jag fick säga att jag tyckte att det var svårt. Och att jag inte visste hur det skulle göra. Och därför på det sättet kunde vi liksom prata om hur han ville att jag skulle höra av mig. Och vi gjorde upp det att jag säger till när jag behöver ventilera.
Mm.
Men däremellan så vill jag att vi kör på precis som att ingenting har hänt. För jag vill att du ska vara min ventil till att lite glömma bort.
Mm.
Och då funkar det jättebra. Liksom. Och sen hade vi jättelånga djupa samtal också. Extremt jobbigt. Men just det där att man känner sig extremt hjälplös.
Mm. Och varför gör man det? Jo, det är för att vi har ju inte lärt oss hur man ska hantera sorg. Det är ingen som har liksom pratat om det. Det är inte som sagt, för att det är stigmatiserat, det göms undan. Mm. Det är så här, nej men tänk inte på det där, gråt inte. Ja, men, vi går och vi köper en ny så här, vi köper en leksak, vi köper en ny hund. Ja, men så där, det hjälper inte. Det är så här, men hon var gammal. Ja, det spelar väl ingen roll, jag kommer ju sakna mormor lika mycket för det.
Ja.
Och när jag läste sorgbearbetningen så var det studier från USA som visade att 98% av någon som har förlorat en person vill prata om det. Vill prata om vad som hände. Samtidigt, 95% tror att de inte vill det. Alltså av omgivningen tror. Och de två siffrorna lirar ganska dåligt. Och de här 95% som tror att man inte vill det, alltså av anhöriga eller omgivning, det är ju ett sätt att skydda sig själv, att slippa ta den. För att man inte vet vad man ska säga. Men precis som du gjorde, så gjorde jag med Marie. Jag sa det, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag vill att vi gör så att du bestämmer när vi ska prata om cancern eller döden. Och annars så kommer inte jag ta upp det. För att ge personen, som du säger, möjlighet till lite paus. För det är också det att gå ut på stan om man har förlorat någon och man vet att folk vet, så blir det en sån här, okej, nu måste jag prata om det här. Kanske inte vill det. Men 10 minuter senare kanske man vill det.
Mm.
Man brukar beskriva det som, både i dödsstolen och sorgbearbetningen, att man är ett stort hjärta med stora öron och liten mun. Alltså att man lyssnar, men man pratar inte så mycket. Mm. Man är ett stort hjärta.
Bra metafor.
Mm.
Du har snappat upp någonting från utbildningen. Det känns ju bra att veta.
Mm. Så.
Det växte en halv meter. Ja. Men vad är planen framöver då?
Ja, men då tänkte jag skulle utbilda mig till astronaut först.
Skulle inte förvåna mig.
Nej, men planen är ju att jag kommer fortsätta. Jag ska gå fortsättningsutbildningen, jag har tänkt på sorgbearbetning, som är ytterligare ett steg. Och sen så kommer jag utöka den delen med samtal, för jag tycker det är väldigt intressant, för att det är ju det som får folk att växa och ta steg, och det tycker jag är jätteintressant med personlig utveckling.
Mm.
Och sen tycker jag det är kul att skriva, så jag skriver en del. Så det, öka upp det, lite mer skrivande och lite mer pratande.
Dödsstolar?
Ja, vi får se. Möjligtvis längre fram när jag känner att jag har tid.
Hur har du själv hanterat sorgen efter? För jag vet att du hade en jobbig period med en nära vän som gick bort innan också. Och sen blev det Marie.
Mm.
Så du har liksom varit nära två.
Mm.
Hur mår du?
Ja, men jag tycker att jag mår bra. Och det som är lite av mig som jag känner igen, som jag tror att du också är, att vi söker ju liksom upp det jobbiga ganska mycket. Inte för att vi vill vara där, men åtminstone i mitt fall så är det så att jag vill inte stå utanför och inte veta vad som händer, vilket gör att jag söker mig närare. Och det har gjort att jag har varit med under hela processerna i den mån jag har fått och kunnat. Och det skapar ju en del av en bearbetning, vilket gjorde att de 14 avsnitten vi gjorde var ju liksom ändå en lång bearbetning fram till slutet. Och det sista avsnittet när vi gjorde det var en så här lägesuppdatering. Och då så pratade vi om hur viktigt det var att säga till varandra saker och sådär. Och sen så sa jag, vet du vad, sa jag. Och då så sa hon, nej vadå? Jag vill säga en sak. Hon bara, att du älskar mig. Jag sa, ja, att jag älskar dig. Hon bara, och jag älskar dig. Och så avslutade vi hela vår podd.
Mm.
Så att jag känner att jag fick avslut. Men det är klart att det är jobbigt.
Jo, inte ändå.
Mm.
Ja, för det är viktigt. Jag kan tänka mig just det, eftersom du har engagerat dig i andra sorg. Så är det ju kanske det en coping-strategi för att inte känna efter sin egen. Så nu utmanar jag dig lite, förlåt. Det kanske var jävligt taskigt att göra mitt under podden här. Men jag tänkte, du får inte sitta här på din jävla höga häst och peka på andra.
För det är så jag är.
Nej, jag skojar. Nej, du är fantastisk. Och som sagt, vi träffas, vi springer på varandra på gymmet ibland i tid och otid. Mm. Och sen så är det lite så här, fan vi måste träna också. För vi fastnar alltid i massa roliga diskussioner. Både högt och lågt. Ofta så är det bara hype.
Ja.
Men nu på slutet, då har det ändå varit, det har varit grejer att diskutera.
Ja, men det har ju det. Och det har varit mycket tunga saker. Men och det tycker jag, det du, nu gav du mig en komplimang, så jag ska säga tack. Tack. Du är också väldigt bra på att vara närvarande och att vara i jobbiga saker. Vilket gör att jag tycker att även om vi har våra, liksom, vi är speedade båda två, så kan vi landa i och prata allvarliga saker och vara i det. Och det tror jag är jätteviktigt. Och att inte då liksom, som sagt, putta bort det, utan att kunna vara i tuffa grejer.
Tack. Det värmer.
Bra.
Nej, men generellt sett, vi ska försöka avrunda podden med lite sådana här enkla tips and tricks. Sorg är någonting som behöver bearbetas. Trycker man undan den, så kan det bli dåligt. Tror du ändå liksom att om man ignorerar det, självläker med tiden?
Nej.
Du tror inte det?
Nej. Det kommer finnas kvar. Men som jag sa, om man ser det som, det kommer fyllas på med mycket annat runt omkring, vilket gör att det kanske tar mindre plats hos dig. Men självläker, det är ingen linjär process som bara sker utan att du gör någonting. Utan du behöver ju hantera det. Hur du hanterar det, det är olika. Men jag tror inte att det bara läker genom att åren går.
Kan man självläka genom att bearbeta det själv? Eller behöver du ventilera?
Det finns säkert möjlighet till att bearbeta det själv om man vill säga, har fullbordat, eller om man har liksom fått göra det man behöver göra gällande den sorgen som är. Att om vi säger att det är en skilsmässa. Om man då har under den liksom skilsmässan fått rätt ut det med den personen, då tror jag säkert att efteråt kan man säkert självläka.
Ja.
Men det kräver ju att man har gjort saker med själva sorgen, så att säga.
Jag bara tänker, om man skriver av sig, vi ser att det är någon person som liksom upplever någon enorm sorg, kanske en trasig barndom, eller liksom att det har hänt något. För alla har inte någon att prata med.
Nej.
Det är det jag tänker så här. Finns det ändå ett sätt att nå människor som kanske inte vill ha med andra människor att göra i det läget? Skriva.
Absolut. Och sen är det ju, det kan ju vara så att man kan ta kontakt med någon som man liksom har en kommunikation med. Man kanske inte behöver träffa den heller, utan man kan prata med den. Alltså man kan ha telefonsamtal. För det som är när man pratar sorgbearbetning, det är ju att om man inte kan göra då avslutet med personen, om den är död, så är det viktigt att få läsa upp och att göra avslutet med en annan person istället. För det blir the next best thing. Liksom.
Ja.
Och så visst kan man göra det utan att behöva vara med folk och behöva sitta. För många räds ju för det här att sitta liksom och älta och sitta och prata, för jag orkar inte dra det här. Nej, men det, absolut kan det vara att man pratar i telefon eller att man skriver av sig. För allting är ju bättre än sådana här dövande, om det är då, ja, men missbruk eller vad det är.
Är det något mer som vi ska...
Ja, men en sak som jag kan tycka, det är det här, hör av dig. Var inte rädd för att höra av dig.
Ja.
För att vad händer om man känner en sorg och så vet man inte hur man ska hantera den, och sen så är det ingen som hör av sig, då blir det en känslomässig isolering. Då känner man att det är ingen som bryr sig heller. För att Janne tänker att, ja, men Johan hör av sig. Johan tänker att, ja, men Kalle är ju närmare. Och sen är det ingen som hör av sig istället. Det är, som, det är aldrig fel med att höra av sig. Och sen att om man träffar någon, erbjud en kram. Fråga, får jag ge dig en kram? Att man inte, för en del vill ju inte ha det. Men ställ frågan. För det kan ju vara det som också, det här med att man ställer frågan om, man säger, berätta vad som har hänt. Liksom att man låter personen berätta, och vill den inte berätta, då behöver den inte göra det. Och sen avsluta med att erbjuda en kram.
Bra tips and tricks.
Tack.
Bra jobbat. Men du, tack snälla för att du kom hit och pratade lite om alla dina, så här ska jag säga. Kul att du kom hit och skröt om alla dina titlar.
Får jag fortsätta?
Vet du vad vi ska göra? Extra vi ska material. Faktiskt flippa över till Patreon för lite bonusmaterial. Och där blir det mer högt och lågt. Men du, jättetack för att du kom hit och pratade om det. Jag har snappat upp jättemycket. Jag har egentligen 1000 frågor, men min hjärna håller på att brinna upp av alla konstiga tankar jag har nu. Så vi får säkert anledning att återkomma i framtiden.
Tack.
Men jag har landat om 1 eller 2 år när jag har tänkt igenom det.
Ja, det hörs vi då.
Men du, vill ni in och lyssna lite löst gött eftersnack så kan ni göra det på patreon.com/lifeofsvk. Hörs. Hej då!